Ja, jag har fått till uppgift att tala om kyrkans grundval, kyrkans grundval. Och det är mycket tacksamt att få stanna inför det ämnet, kyrkans och den enskildes grundval. Det måste vi fråga. Vi ska ju få möta brudgummen, har vi hört. På vilken grund står jag egentligen? Är jag beredd? Kyrkans grundval. Ja, den är angiven i Jesu ord till Petrus när Petrus sa: du Jesus, du är Messias, den levande Gudens son. Och då sa Jesus att på denna klippa ska jag bygga min kyrka och församling, och helvetets portar ska icke bliva henne övermäktiga. Denna klippa, det är Kristus. Han själv är klippgrunden. Ingen enda är medlem i kyrkan utom den som står på den klippan, Kristus. Aposteln säger ju så klart och tydligt i 1 Kor 3:11: ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Och han säger också, Paulus i Efesierbrevet 3:20, han säger: ni i Efesus, ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Ni i Efesus, ni i Kristus Jesus troende, ni bygger på profeternas och apostlarnas utsagor, och er grundval och ert fäste, det har ni hos Jesus. Kyrkan är alltså lika med summan av det troende. Och trons grundval och trons människors grundvalen hos trons människor, ja, det är Kristus själv. Och detta förkunnas av apostlar och profeter, och detta förkunnas idag av Kristi tjänare. Och detta förkunnades av den gudomlige profeten själv, som tilltalar var och en som hör mina ord, så sa Jesus. Ja, han är lik en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. Vi har en sång på svenska: min grund är god. Den heter Jesu blod. Eller: på Kristus vi bygga, på honom vi tror, så blir varda vi trygga och själen får ro. Och i augsburgska bekännelsens apologi sägs det så här: hur nödvändigt det ändå är att predikan om Kristus och hans välgärningar hörs. Dessa hans välgärningar ska höras för att vi ska få ett fast hopp. Och inte, till samvetena får inte byggas på självbedrägeri och sand grund. Det är nödvändigt, heter i bekännelsen, att i Kristi kyrka fasthålla vid evangeliet, det vill säga löftena att synderna är förlåtna för Kristi skull. Ja, då får själen ro. Den vilar i fast hopp på klippan Kristus. Ja, den som hör Kristi ord, han är lik en förståndig man som bygger på klippan. Men det är också viktigt, det har Jesus sagt, att tänka på vad Jesus säger här om stormangreppen. Hur Jesus i detta sammanhang också talar om det stormangrepp som ska möta Kristi lärjungar. Dessa lärjungar som bygger på hälleberget Kristus. Om dessa säger han: och slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Och likväl föll det inte omkull, eftersom det var grundat på hälleberget. Varje kristen måste alltså vara medveten om att angreppen mot trons och mot trons fundament, dessa angrepp ska komma, och det ska komma i alla tider. Så var det i urkyrkan och så är det i kyrkan nu. Och när kyrkans grundvåll predikas rätt, när trosgrunden anges, och fastställs, ja, då blåser upp till storm, till oväder. Då börjar också otrons stormar att blåsa. Vi kan slå upp ett bibelställe. Vi kan slå upp Lukas evangeliets 15 kapitel. Det är ju ett känt kapitel. Ett bibelställe, Lukas 15. Det är ju så klart och genomskinligt. Här står frälsningens klippa verkligt fast. Den är framställd så klart och tydligt. Här är väl ändå angreppen otänkbara. Och dock, mot detta kapitel sätter stormangreppen in. Lukas evangeliet 15 handlar ju om det förlorade fåret, den borttappade penningen, den förlorade sonen och den hemmavarande sonen. Och så sätts angreppet in. Jag kan få ge ett exempel från Sverige som belyser vad som kan hända. Och sådana angrepp kommer idag. I Uppsala levde på 1930-talet en kyrkohistoriker, en professor i kyrkohistoria. Och han var varmt fästad och läste ofta Lukas 15 kapitel. Och då måste man ju bli glad över att han läste detta kapitel. Så klart och tydligt som trons grundval här är framställd. Syndernas förlåtelse för Kristi skull. Men vet ni, Emanuel Linderholm, vad som tröstade honom vid läsningen, det var att i Lukas 15 skulle Guds kärlek förkunnas. Och en kärlek utan medlaren Jesus. Tänker, han gladdes över att i kapitlet här medlaren Jesus inte skulle vara omnämnd. Och så sa Linderholm så här, att Paulus hade förvandlat kristendomen, kristendomens enkla lära om Gud, genom att förkunna Jesus som medlare. Och så ville denne kyrkohistoriker upprätta en mur, en motsats, skilja mellan Jesu enkla lära om Guds kärlek och apostlarnas lära om medlaren Jesus. En enda är medlare, en mellan Gud och människor, en människa, Jesus Kristus. Så lär ju aposteln i 1 Timoteus brev 2:5. Men hur är det? Måste vi kristna böja oss för all professorsvisdom? Är det verkligen sant att i Lukas evangeliets 15 kapitel talar verkligen om Guds kärlek utan medlaren Jesus? Vi måste ju gå till texten då. Och där heter det så här: och till Jesus, till honom, kom allt vad publikaner och syndare hette för att höra honom. Visst är det oerhört klart. Här anges ju en rubrik för hela kapitlet. Här ställs ju Jesus fram som medlare. Som medlare för alla syndare och publikaner. Och förresten så har ju också Jesus själv angivit sin uppgift vara just denna. I Matteus 20, vers 28. Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många. Visst är det vanligt att människor tänker sig frälsningen i falska begrepp. Vi kan nu tänka på befrielseteologin som drivs, att människor genom jordiska revolutioner ska få kristen frihet. Man skapar ett politiskt evangelium. Men när Jesus talar om sitt befrielseverk, då talar han om sitt återlösningsverk. Och då skildrar han detta så att syndaren, slaven, köps fri genom betalning av lösepenningen. Och lösepenningen, det är Jesu offrade lekamen, hans offrade kropp till syndernas förlåtelse. Kyrkans grund, den är stabil. Luther säger, ja, redan på Luthers tid fanns det såna här. Han hade hört samma villolära. Jag har ofta förut sagt att tron inte bara är en tro på Gud, utan att kostnaden måste vara angiven. Turkar, muslimer och judar tror på Gud, men utan medel och utan kostnad. Och Kemnitz skriver: utanför Kristus finns ingen Guds barmhärtighet mot syndare. Det far vilse som framställer Guds kärlek mot syndare utan Kristi ställföreträdande gottgörelse. Ja, allt det här hör ju till fundamentet, klippan Kristus. Korset restes på klippan, det var ingen tillfällighet, på bergskullen Golgata. Och kristendomen förkunnar med sitt tal om korset, då förkunnas frälsningsklippan. Detta är varför grekerna en dårskap, för judarna en stötesten. Grekerna, de älskade visdomen. De talade om sin gudskärlek och de talade om sin hängivenhet att få sträcka sig mot idévärlden. Och judarna, de skröt med sin lag och var stolta: vi har lagen. Men kristendomen, det kristna, det ställer fram Kristus som den korsfäste, den blodige herden. Jag har nog, mig fattas intet, jag har den korsfäste. Och aposteln säger i sitt brev till Korint, där greker och judar bodde: när jag kom till er i Korint kom jag inte med hög visdom. Jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 1 Kor 2 vers 1. En annan grund kan ingen lägga och får ingen lägga än den som är lagd. Men då kommer frågan: men ska vi ägna 45 minuter åt detta ämne, det om grundvalen? Den står ju så fast. Ja, det kan vara nödvändigt, för vi ska veta detta: grundvalen står fast, men vi kristna, vi kan i storm och oväder glida bort ner från klipphällen, och det är farligt. Aposteln säger ju så klart: jag har med Guds nåd lagt grunden, det vill säga med artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron. Men aposteln förmanar också: var och en kristen måste se till hur han bygger därpå. Och den stora frågan till den kristna kyrkan, samfundet av det heliga och det troende: på vilken grund bygger jag egentligen? Så bör en enskild kristen ställa, och den frågan är ställd till hela kyrkan: på vilken grund står du? Och då blir frågan denna: är frälsningsgrunden lagd hos oss själva, eller är frälsningsgrunden lagd utanför människan? Då kan vi slå upp Romarbrevets 5:e kapitel. Där står det i Romarbrevet 5 och 6. Det är väldigt viktiga bibeltexter det här. Romarbrevet 5 och 6. 5:e kapitel 6:e vers. Där står det så här: ty medan vi ännu var svaga led Kristus, när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga. Gud bevisar mot oss sin kärlek, att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Frälsningsgrunden, den lades i Kristi kors. Ja, den är ju lagd utanför oss helt och hållet. Vi var ännu då syndare, vi var ogudaktiga. Och märk väl, här är det inte frågan om en hyperbol, om en överdrift, utan det är faktiskt, när det är frågan om rättfärdiggörelsen, så är det alltid frågan om ogudaktigas rättfärdiggörelse. Och ogudaktigas rättfärdiggörelse, den har skett utanför människorna. Den har Jesus utfört. Vi kan läsa vers 10. Medan vi var Guds ovänner blev vi försonade genom hans sons död. Och detta kallar vi ju för den objektiva försoningen. Och den har skett. Vi var Guds ovänner. Guds vrede rådde. Guds vrede över synd och syndare. Och denna vrede är stillad, har blivit stillad. Det skedde när Jesus bar korset. När han bar straffet. Och vi talar, och Bibeln talar om Kristi strafflidande. Om hur straffet och näpsten lades på honom. Och det är ju detta som vi kallar för den objektiva försoningen. Om jag får gå tillbaka till Sverige. Det är ju inte så mycket gott att hämta från svensk kyrkohistoria. Kan vi påminna om Waldenström, som var Rosenius lärjunge. Och Rosenius, han förkunnar ju som frälsningen som utförd av Kristus i hans försoning. Men Waldenström förkastade. Han förkastade att världen var försonad. Och ändå står det ju så tydligt att Jesus Kristus är försoningen. Inte bara för våra synder, utan för hela världens. Det står ju så tydligt i första Johannes brev 2:2. Men Waldenström förnekade att Jesus bar Guds vrede. Han förnekade Jesus strafflidande. Och Waldenström, han sa att försoningen, det är något som pågår nu. Det är något ständigt pågående. Och han sa att världen har fått en frälsare, och därmed har vi möjlighet till frälsning. Det finns vissa frälsningsmöjligheter. En del av återlösningen ligger utanför människan, men en del av återlösningen får du själv svara för. Och så hänvisar han till, här finns frälsningsmöjligheter. Och så förkunnar han, du kan bli frälst. Det är ju evangelikalism. När man vädjar till en död syndare, du har möjligheter till frälsning. Du har, om du tar vara på det. Och så flyttas försoningen till två platser. En del har Jesus utfört. Det är utanför människan. Men en del av försoningsarbetet ska utföras av den syndaren själv. En syndare som är död i sin synd ska börja utföra ett försoningsarbete på sitt sätt. Men låt oss läsa skriftens ord. Hur klart är inte skriftens ord? Vi var Guds ovänner. Vi blev försonade. När? Jo, vi blev försonade med Gud genom Guds sons död. Det är ju klart avgjort redan. Det är fullbordat. Och Kristi gärning, den har skett en gång för alla. Och den behöver, hans försoningsarbete behöver inte någon komplettering. Nej. Som en fri gåva. Får denna tas emot, så är kyrkans grund utanför oss. Det är gjort, hör vi i Uppenbarelseboken. Försoningsverket är utfört på dömd och förbannad jord, där Kristus blev en förbannelse i vårt ställe. Och denna försoning, den är framburen på det himmelska altaret. Guds vrede är stillad. Vi kan slå upp Romarbrevets 5 kapitel vers 10. Vi läser igen. Vi är försonade genom Kristi död, genom Guds sons död på Golgata. Vi, medan vi var ogudaktiga, rättfärdigförklarade i och genom Jesu blod. Rättfärdigförklarade lika med frikända. Frikända i himlens forum. Lika visst som vi har talat om en objektiv försoning, lika visst hör vi här talet om en objektiv rättfärdiggörelse. Här talas om en skedd försoning, och här talas om en skedd rättfärdiggörelse. Rättfärdiggörelsen har också skett. Den av lagen anklagade och utskämde syndaren står där rättfärdig för en annan skull, för Kristi skull. Jag tror att vi ska slå upp Romarbrevet 5, verserna 9 och 10 för att verkligen titta på texten. Den är så oerhört viktig. Där står det i Romarbrevet 9. Vi är rättfärdigförklarade genom Jesu blod. Och så står det i 10:e versen. Vi försonade med honom genom hans sons död. Och då förstår vi här att dessa bibliska termer och begrepp, försonade genom Jesu död och rättfärdigförklarade i Jesu blod, dessa båda begrepp utsäger ju precis samma sak. Och i Augsburgska bekännelsens apologi står det också: det är sålunda uppenbart att rättfärdiggörelsen, frikännandet, är lika med försoning för Kristi skull. Ja, försoning, rättfärdiggörelse, rättfärdig förklaring, synda förlåtelse, icke tillräknad av synd, tillräknad av rättfärdighet. Allt sammans hör samman och allt sammans har Jesus gjort. Vi skulle kunna gå tillbaka här till Romarbrevet 4:5 och se hur dessa ord används i samma mening. Och vi kan citera andra kor 5:19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras synder. Han försonade och han tillräknade inte, det vill säga han förlät. Märk väl att det ska ju stå i imperfekt om alla dessa termer. Gud var i Kristus, försoningen, och han försonade och han tillräknade inte, han förlät. Det är förlåtet. Visst är det underligt. Jag fick ett telefonsamtal här för en vecka sedan och det var en kvinna som undrade om ni i den lutherska bekännelsekyrkan lär att det är förlåtet för världens människor. Och då kunde jag få säga, jag var glad att få säga detta. Ja, visst är det sant. Evangelium säger detta. Det är försonat, det är utfört. Du är rättfärdigförklarad, du är förlåten. Samma bibel som förkunnar du i lagen, du är en utskämd och fördömd syndare, samma bibel förkunnar i evangelium: du är försonad, du är förlåten. Detta är förlåtet. Du är rättfärdigförklarad, du är frikänd för Kristi skull. Visst är det något oerhört. Och så lär oss också Bibeln detta, att Bibeln uppmanar människor: ni ska lägga åt sidan lagens ord och ni ska ta åter evangeliets löftesord. Tro evangelium och du är en frälsad människa. Tänk vilket gott budskap. Alla andra religioner säger: du måste satsa på dig själv, om du vill så kan du bara. Men kristendomen förkunnar: du som ingenting kan, du som är död, det är förlåtet. Hör så får du liv. Lagens dom är fälld över alla, fördömelsedomen. Evangelium frikänner alla ovillkorligt. Och evangelium inte bara frikänner utan lockar också människor. Det här får du tro, ta emot allsammans. Och genom Kristi, hans enda lydnad, så står alla rättfärdiga inför Gud. Så är kostnaden angiven. Kristi lidande, hans ställföreträdande strafflidande. Den skuldlösa, den oskyldige blir bestraffad. Och så får förkunnas det saliga bytet. Att här får vi som skulle ha straffet, vi får friden, saligheten. Och den hämtas ut genom tron alena. Evangeliets ord om Kristi återlösning är rättfärdiggörelsens och förlåtelsens grund. Försonad, rättfärdig förklarad genom Kristi verk. Men trons plats då? Ja, helt enkelt. Tron, den tar emot den fria gåvan. Så enkelt är det. Och nu kan vi gå tillbaka till Lukas evangeliet 15. Här har vi alltså medlaren Jesus framställd i vers 1. Och här ser vi ju, här har vi ett exempel på den ogudaktiges rättfärdiggörelse, den ogudaktiges förlåtelse här i Lukas 15. Den förlorade sonens rättfärdiggörelse. Han levde i utsvävningar och han hade levt i synd och skam. Han var förlorad, den förlorade sonen. Han var, så som det heter, i arvsyndens människa, utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud och med ond begärelse. Ingen gav honom något där han levde i synd och överträdelse. Och lagens dom var ju så klar. Han var ju en uppenbar syndare. Du har syndat, och han sa själv, jag förgås. Och han gav lagen rätt. Men när människan ger lagen rätt, så är hon ju inte kristen därigenom. Utan lagen fördömer ju endast. Lagen ger inte liv. Men så heter det i vers 17. Det står visst i era biblar här i Norge. Han kom till sig själv. Ja, det är bra. Men vi måste ju fatta orden som det står i sitt sammanhang. Vad innebär detta att han kom till sig själv? Fann han ändå hos sig själv en gnista? En gnista av evighetslängtan. Det är ju den grekiska religionens, den grekiska religionen säger att människan har gudagnistan inom sig. Bara hon blir tänd, så går själen mot himlen, mot idévärlden. Han kom till sig själv. Nej, av sammanhanget ser vi ju såklart vad det betyder. Han erinrade sig evangelium. Han hade hört evangelium, och nu kom han till sig själv. Han erinrar sig evangeliet. Han erinrar sig nådeshushållningen där hemma. Hur Guds nådeshushållning. Han erinrar sig det fasta löftesorden som han hade hört. Ordet om barnaskapet. I kraft av Guds trohet mot sitt förbund. Mot alla löften. Det fasta löftesorden. Helt visst var hans tro bara en liten gnista. Det var inte mycket med den. Men det var en tro på löftesorden. Och denna tro, när den griper om löftena, så ska vi veta, det finns en oerhörd dynamis, en oerhörd kraft i evangelium. Han erinrade sig löftena. Han började längta. Han började vända om och gå sakta och för sakt. Men jag skulle tänka mig att han började till sist springa. Han började löpa på Guds budords väg. Så styrka är i tron. Och i tron vandrade han som Abrahams son. Men var han en troende redan innan han mötte fadern? Vi ska veta detta. Vi kan inte säga när tron tänds. Men vi vet att i den stund en syndare tror evangelium, i den stunden är hon en kristen. Det som Becker sa, den som inte längre önskar bli rättfärdig förklarad genom lagen, utan vill bli rättfärdig förklarad av nåden, han står där redan i nådens kyrka, i nådens samfund, även om han inte vet om det själv. Och så vandrar han som en Abrahams son. Och genom tron tog han emot rättfärdiggörelsen och förlåtelsen. Den förlåtelsen som han hade hört förkunnas. En död hade fått liv. Tron var endast ett redskap. Tron var inte tillverkad av den förlorade sonen. Nej, tron var redskapet varmed den förlorade sonen tog emot den färdiga förlåtelsen. En hel och full förlåtelse. Och sedan när tron är tänd, ja, vilken kraft ligger inte i det här, ligger inte i den. Jag vill stå upp och gå till min fader. Han som hade levat ett liv i synd, han löpte nu fram på nådens ljusa stig. Och tron säger Luther, tron är Guds verk i oss. och vilket förvandlar oss och föder oss på nytt. Tron är ett levande, verksamt, mäktigt verkande ting, så att det är omöjligt att den inte skulle verka vad som är gott. Det är Luthers företal till Romarbrevet. Men om vi då går vidare till den hemmavarande sonen, då ser vi att denne broder hade ju hört samma evangelium. Fadern hade sagt också till honom: min son, allt mitt är ditt. Evangelium hade förkunnats också för den hemmavarande sonen. Alla Guds löften gällde också honom. Han ägde Guds löften och hade fått dessa löften förkunnade. Och det gällde honom. Den objektiva rättfärdiggörelsen och förlåtelsen hade skett också för honom. Men var han en kristen? Han ägde ju löftena. Men var han en kristen? Nej. Han åtnjöt inte detta genom att han förkastar detta i otro. Den hemmavarande sonen som skildras här, det är ju farisismen som skildras. Och om fariserna vet ju, det menar sig vara rättfärdiga, det försvarade sig själva under det att det föraktade andra. Det menar sig vara rättfärdig i kraft av sina laggärningar. Och här har vi den stolte farisén som säger: jag vill inte gå in i kyrkogemenskapen. Jag vill inte vara med i samfundet av tröstade syndare. Jag har lagen. Hur ska vi förstå denna liknelse? Liknelsen om den förlorade och den hemmavarande sonen. När jag var ung gymnasist hörde jag en pastor från Stockholm predika och säga att här var det frågan om väckelsekristendom och uppfostringskristendom som behandlas. Frågan om vilka som var två gånger födda och den som var en gång född. Och pastorn menar att den hemmavarande sonen, den blir ofta så utskämd och alldeles felaktig. Men den hemmavarande skötsamme farisén, han var en farisé. Och vi ska veta detta, att fariséerna, de lade ju själva frälsningsgrunden hos sig själva. Genom att hålla lagen, i trohet mot lagen, skulle man bli en Abrahams son. Och så föraktade fariséerna Guds rådslut om sig själva. De föraktade nåden och nådens medel. Och de föraktade Johannes döpelse till syndernas förlåtelse. Och här kommer vi in på frågan. Ett nådens barn, en kristen som bygger på klippgrunden, kan ju förföras och bli farisé. Men då har han glidit bort från den fasta grunden. Är frälsningsgrunden i oss själva? Eller är den utanför oss? Jag läste nyss en teologisk tidskrift. Jag skrev ner två meningar, men jag vet inte vilken tidskrift. Men den säger så här: påståendet att verklig försoning med Gud genom Kristus är en given realitet för människorna i kyrkan, och en given möjlighet för människor utanför kyrkan, är basis, är grundval för den kristna förkunnelsen. Och denna sats förkunnar, sägs av honom, det förklaras, den har en ställning av axiom. Alltså, försoningen är en verklighet för oss kristna, men försoningen, den som Jesus har utfört på Golgata, den är bara en möjlighet för de andra. Och denna sats är en axiom. Till en i synd och död fången människa kan det alltså bara sägas: du har möjlighet till något annat. Du har möjlighet att försona dig själv. Påbörja nu ditt försoningsarbete med Gud. Men hur ska en syndare som är död kunna röra på sig? Han är ju död i synd och överträdelse och kan inte röra på sig. Han är död i synd. Men ändå, hur vanligt är det inte att man säger: du har ändå möjlighet att vinna att ordna det för dig att vinna det eviga livet genom att du satsar allt. Och så blir frälsning och återlösning, försoning och rättfärdiggörelse, den blir förklarad så som en ett halvfabrikat. Om jag får ge denna bild, kanske ni tycker att den är vulgär. Men nu kommer vi till detta. Är frälsningen och återlösningen, är den en färdig vara? Eller är den ett halvfabrikat som jag själv ska bearbeta? Vad lär Bibeln? Jag kommer att tänka på, för något år sedan köpte vi på IKEA några köksstolar. Vi skulle hämta dem, men man skulle själv sätta ihop dem och skruva ihop dem. Det var billigare att göra så om man köpte halvfabrikatet. Och jag tyckte att det var bra praktiskt att få allt för halva priset. Men när ni kommer hem till oss ska ni vara mycket försiktiga. Sätt er inte på köksstolen, de kan gå sönder. De höll bara 2 år. Jag är dålig snickare. Jag kunde inte ens ordna stolarna så att de höll längre. Och så tänker människor så här. Frälsningen och återlösningen, den är ett sånt där halvfabrikat. Dels har en viss sak har Jesus gjort i varje fall. Han har gjort huvuddelen. Men du ska sätta ihop din egen frälsning för egen hand. Satsa allt vad du kan. Men hur ska syndare orka med sånt när de är döda? De har inte möjlighet till detta. Men vilka möjligheter som finns. Evangelium förkunnar till alla syndare i hela världen. Den förkunnar: du är återlöst, du är köpt och betalning är given. Och detta har skett innan du har gjort vare sig gott eller ont, innan du var född. Det skedde på Golgata kors. Tag nu bara emot det här som en fri gåva. Och så gör evangeliet. Evangeliet ger liv. Evangeliet ger syndare liv. Och det är ju detta som Bibeln förkunnar. Vi kan tänka på, såklart ändå Bibeln förkunnar Krist om grunden, om frälsningsgrunden. När Johannes döparen förkunnar och sa det: se Guds lam som borttager världens synder. Då menar Johannes döparen: Guds lam borttar synderna genom att bära synderna. Och detta förkunnar Johannes så som redan skett innan det har skett. Till Jesu död, det verkar ju, frukten av detta, det verkar ju från världens begynnelse in till den yttersta dagen. Så förkunnar Johannes döpelse en fullkomlig återlösning. Och Guds ord säger ju: Guds verk är ni. Ni är Guds verk. Och vi kan citera den 100:e salmen: Gud har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och till får i sin jord. Frälsningen ligger inte i oss själva. Den består inte i våra förberedelser. Det skulle någon ha blivit frälst genom sina förberedelser, så skulle väl Luther ha blivit frälst i sin munktid, så som han späkte sig själv. Nej, inte i våra förberedelser. Frälsningen kommer till oss som en färdig vara. Du får ta emot, äta och dricka och vara bordsgäst i Guds nåderike. Ja, du får komma som du är och ta på dig himmelrikets lätta ok. Tänk vilka andra ord Jesus använder. Att bli religiös var ju för fariséerna att ta på sig himmelrikets tunga ok. Och nu säger Jesus tvärsom: ta på er det lätta oket. För jag ska bära det tunga oket i ert ställe. Och så ska jag ge er sabbat. Och ni ska få ro till era själar. Och så får Kristi kyrka och församling förkunna till alla, så som den förkunnar i lagen: du är dömd. Till alla botfärdiga syndare: du är förlåten, du är frälst. Och den som säger: jag tror, jag vet på vem jag tror, han är salig och frälsad genom tron alena. Guds gåva är det. Och när en syndare ser detta, ja, då brister han ut i glädje. Och vi kan tänka på Luthersalmen. När Luther har funnit frälsningsklippan var utanför honom, då sjunger han: var man må nu väl glädja sig, här är stor fröjd och färde, ty nu är Gud oss nådrig, oss som vore döden värde. Och så firas det glädjens fest redan här i nåderiket. Frälsningen är utanför oss, grunden är lagd, den är god och den håller. Och detta som förkunnas av apostlar och profeter, det ska förkunnas av Kristi tjänare i det offentliga ämbetet. Och detta ska förkunnas av alla kristna. Och Guds ord, det bär inte bojor. Guds ord ska ha framgång. Och så får vi glädja oss. Det är bra tryckt i alla fall. Det hänger inte på själva. Kristus har gjort allting väl. Amen.